välkommen till avsnitt 74 av Tro och förnuftpodden som produceras av tidningen Sändaren i samarbete med Newman-institutet och teologiska institutionen vid Uppsala universitet. Jag heter Kristoffer Skogholt och med mig har jag Erik Åkerlund och Peter Westermark. I dagens avsnitt ska vi knyta an lite till det föregående avsnittet som handlade om Philip Geisters bok En gud för det levande, en introduktion till kristen eskatologi. Och vi knyter an till det genom att samtala med Philip Geister lite grann om boken, men framförallt om en av inspiratörskällorna för boken, nämligen den tyske 1900-talsteologen Karl Rahner, som skrev vitt och brett om olika frågor som hör till kristen tro. Bland annat skrev han en hel del om evolution och kristen teologi. Men han skrev också mycket om den ignatianska andligheten, alltså den typ av andlighet som präglar jesuitorden och som ju då får sitt namn från dess grundare Ignatius av Loyola. Så varmt välkommen att lyssna. Ja, men då säger jag välkommen till Philip Geister, till Tro och förnuftpodden. Vi har ju presenterat dig tidigare, men du är ju rektor på Newman-institutet och lektor i systematisk teologi där. Och undervisar bland annat om Karl Rahner. Vi tänkte börja med att bara ge dig möjligheten, om det är någonting som du skulle vilja utveckla eller ta upp i relation till. Vi har ju pratat om din bok i förra avsnittet och sådär, och se om det var någonting som du ville tillägga till den diskussionen eller så.
Ja, kanske två saker. Först och främst ett stort tack till er. Jag blev väldigt berörd. Det är en liten märklig känsla. Man hör sitt eget namn så ofta och hör hur tre så kloka och begåvade personer som er diskutera det som man har skrivit. Och samtidigt blir jag mycket glad, för det är väldigt sällan att man har möjlighet att höra hur återigen tre begåvade personer för också en diskussion som man ville starta vidare. Och så upplevde jag det. Det var flera gånger när jag satt och lyssnade på programmet att jag tänkte, men det här var klokt, det här har jag inte tänkt på. Det här finns, ni ser en förbindelse mellan två tankar som jag inte har sett. Och så jag har lärt mig om, kanske inte mina tankar, men om ämnet mycket genom att lyssna på ert samtal om min bok. Och det var en väldigt berörande erfarenhet, men också en väldigt intressant hermeneutisk iakttagelse att det fortsätter så i ett samtal. Man pratar om någonting och förstår ett djup som man inte kan förstå bara genom att tänka själv. Så det var någonting som berörde mig också och som jag tog med. Sen hade ni till slut ju några kritiska frågor eller invändningar. Mitt problem var, jag håller i alla punkter med, och jag gick runt resten av dagen och tänkte, hur kunde det bli så här att jag missade de punkter som ni påpekade. Och det var särskilt tragiskt, eftersom jag startade ju, alltså en punkt som ni lyfte fram var ju att jag egentligen inte har en riktig kosmologisk eskatologi med, att jag inte har en kollektiv eskatologi med, att den får inte den ställning som den har förtjänat inom eskatologin. Och det stämmer. Och det var tragiskt därför att jag började min akademiska karriär, om man ska uttrycka det så, genom att skriva om Karl Rahners kosmologiska eskatologi. Och varför föll den bort? Varför har jag glömt den aspekten? Det var någonting som oroade mig resten av dagen. Det kanske blir så att en del av samtalet som vi kommer att ha idag erbjuder ett svar på hur man kan tänka vidare utgående från min bok och utgående från en önskan att det behövs en kosmologisk eskatologi. Kanske kan texten hjälpa oss med det.
Ja, men precis, det låter bra, för vi har ju valt, eller du har valt en text som heter The Ignatian Mysticism of Joy in the World på engelska. Den har ett annat namn på tyska, som vi tänkte vi skulle komma in på lite senare. Ja, men tack så mycket för din respons. Är det någon annan som vill tillägga någonting?
Ja, nej, bara det är glädjande när författaren känner igen sig själv i en diskussion om sin bok. Så ja, det är ju också kul för oss att höra, tänker jag. Nej, men för det var väl vår diskussion i det samtalet, att det är klart, skriver man en viss typ av bok så kommer det ofta ha, en introduktion särskilt kommer ju alltid ta ett visst perspektiv, en visst ingång till vad, där man väljer ut det centrala som man vill sätta strålkasta ljuset på, så att säga. Så att det var väl mer den här, ja, nej, men vår kritik var ju kanske mer så här, vad händer med det här? Och det, det ska bli jättespännande att höra liksom hur, hur man kan komplettera.
Mm. Om jag får lägga till en liten sak. Jag upplevde, man märkte tydligt att Peter, du och Christoffer, ni kommer från en annan teologisk kontext. Mm. Och jag upplevde det som väldigt berikande, eftersom ni ställer ju också frågor och ni ser, alltså, det som ljus som faller in från en annan vinkel på ett prisma. Mm. Och det skapar ett djup och en komplexitet som jag upplevde som väldigt vackert i samtalet. Alltså jag lärde mig väldigt mycket av det. Mm. Så Erik, vi känner igen lite grann liksom liknande tankemönster från vår tradition, men ni båda hade liksom också, just därför att ni var väldigt generösa, att starta en dialog och inte säga, men vi ser det annorlunda, punkt. Mm. Eller vi kom från annan ingångsvärld, utan att det blev ett verkligt samtal. Det upplevde som extremt berikande. Så tack igen.
Mm. Tack själv. Då kanske vi går in lite på Karl Rahner. Jag skulle ge bara en liten så här skelettpresentation av Karl Rahner som kanske inte alla känner till honom så. Men vi kommer säkert att brodera ut den presentationen lite senare i samtalet på olika sätt. Men man kan säga då att Karl Rahner var en tysk jesuit som levde mellan 1904 och 1984. Och han var en del av en katolsk teologisk förnyelserörelse under 1900-talet. Och där fanns det ju dels en dimension som handlade om att man ville läsa kyrkofäderna igen och även kanske närma sig evangelierna på ett annat sätt i sin teologiska reflektion, så som jag har förstått det. Och även då att man tar intryck eller står i dialog med filosofer som utanför den kristna sfären och sådär. Och för Rahner var ju Heidegger, Martin Heidegger, en central figur och så. Men som sagt, förnyelserörelse kan ju i perioder också vara lite kontroversiella. Och en lite lustig sak var att Rahner var lite kontroversiell då i delar av kyrkan och under en period belagd med publiceringsförbud av troskongregationen. Men samtidigt som man hade det förbudet så kallades han till teologisk expert under andra Vatikankonciliet av påven Johannes den 23. Så det visar ju att det var uppenbart så att man också såg att han hade någonting att bidra med. Och det här publiceringsförbudet upphörde relativt snart och Rahner blev en mycket inflytelserik teolog både under konciliet och även senare under de följande decennierna och sådär. Och han har skrivit en väldigt stor mängd artiklar och essäer och många av dem finns samlade då i ett samlingsverk av böcker som finns i 23 volymer som på engelska heter Theological Investigations. Och den artikeln vi ska läsa idag finns i en av dem, jag minns inte vilken volym det var.
Tre.
Perfekt. Och så har han redigerat ett stort teologiskt uppslagsverk som finns i 5 volymer som heter Sacramentum Mundi. Och en viktig bok då är den här boken som på tyska heter Grundkurs des Glaubens, Einführung in den Begriff des Christentums, eller An Introduction to the Idea of Christianity, som kom 1976. Och som jag nämnde tidigare då så var Rahner ganska influerad av Heidegger och de kände ju varandra också. Och han använde ett av Heideggers begrepp i sin teologiska reflektion, nämligen begreppet existential. Och det begreppet använder Heidegger för att peka på att det finns vissa grunddrag i den mänskliga existensen. Och saker som hör till den mänskliga erfarenheten då, som vi liksom inte kommer undan. Och bland de existentialerna som Heidegger pratar om så finns bland annat omsorg, att vi har en engagemang för olika saker i världen. Men också medvetenhet om vår dödlighet, att vi alltid lever också i en tidslig tillvaro. Skuld, det är olika aspekter då av den mänskliga erfarenheten som Heidegger kallar för existentialer. Och Rahner använder det här begreppet då på ett konstruktivt sätt och menar att det en sån grunddimension är en slags föraning om varat i dess helhet. En implicit medvetenhet om världens yttersta grund, det vill säga om Gud. Vi har då vad Rahner kallar för en Vorgriff auf Esse, en föraning om varats helhet. Och utifrån dessa tankar så talar Rahner också om en övernaturlig existential, en implicit öppenhet för Gud. Så det är väl en liten skelettpresentation om några teman hos raner och sådär. Men jag tänkte kanske bara fråga dig, Filip, för din avhandling handlade ju om Karl Raners eskatologi och sådär. Och det skulle vara lite kul att veta vad som har varit viktigt för dig, så att säga, i din läsning av Raner och hur han har påverkat dig och din teologiska reflektion och så.
Mm. Det var kanske när jag bestämde mig för att skriva min avhandling om honom, var det kanske två tankar som var vägledande. Det ena var att jag tyckte det är bra att ha en stor teolog som har skrivit om det mesta, eftersom man får ett bra inblick i teologin i sin helhet. Alltså det är så att säga lärorikt att ha en sån person. Men sen fanns det också, och då kommer vi lite tillbaka till kosmologisk eskatologi, det fanns en misstanke som jag hade, nämligen en teologi som är så antropocentrisk som Raner är, som helt och hållet tänker Gud från människans erfarenhet om Gud. Alltså det var ju radikalt att han började sin grundkurs med människan, inte med Gud, inte med skapelsen, utan med människans vara människa, med antropologin. Och jag tänkte mig, om någon är så fixerad på antropologi, går det överhuvudtaget att tänka kosmologi på ett meningsfullt sätt? Och går det ännu mer att tänka kosmologisk fullbordan, kosmisk fullbordan, om allt handlar bara om människan? Och min farhåga eller min misstanke var att det inte går. Att han fastnar i en fixering på människans väl och att det finns inte en förståelse för skapelsen överhuvudtaget. Och man måste tänka att skriva. Alltså, jag disputerade 1996, jag började min avhandling. Alltså skrivandet 94, då var det just i början av den ekologiska rörelsen. Liksom, det var inte riktigt en stor tema, men det var en fråga som på något sätt hängde i luften. Vad kan teologin bidra i den frågan? Och måste det alltid var det etik, eller finns det också ett eskatologiskt perspektiv? Och till min förvåning, det finns den tanken hos Raner. Han har en ganska genuin lösning om hur vi kan tänka naturens, världens, den icke-mänskliga skapelsens fullbordan, visserligen genom människans förmedling, men ändå så att det förblir någonting unikt skilt från människan. Och det tyckte jag var fascinerande för mig, och det visade också Raners storhet, att han integrerar väldigt mycket utan att förminska det som inte passar in. Och, och det kommer vi förmodligen också att se i vårt samtal om den artikeln som jag valde.
Just det. Har du träffat Raner?
Ja, faktiskt en gång var det, liksom, några månader före sin död. Han dog ju den 30 mars 1984. Han hade just fyllt 80. Och jag träffade honom den 30 september 83 på ett föredrag i München. Jag läste det i München, och han föreläste om sitt favoritämne, Mysterium. Kyrkans mysterium, kyrka som mysterium. Och det var för studentförening där, för studentförsamling, var packat, och han satt där, en gammal gubbe, men det var dödstyst i salen, och han var väldigt fokuserad. Jag tror de flesta fattade inte, vad han sa, alltså både innehållsligt, som man pratade, så komplicerat, men det var ändå en inscenering av ett fenomen också, den här gamle mannen, store, kände teologen. Så det var en erfarenhet som har etsat fast sig i minnet.
Fick du någon upplevelse av hur han var som person i det mötet?
Egentligen mest genom anekdoter. Alltså att mitt möte med honom bekräftade bara det som jag hade hört från anekdoter. Alltså en vänlig, men också lite osvårnåbar person, som var väldigt mänsklig. Han var ju ända till sin död egentligen inte helt medveten om hur berömd han var och hur mycket han betydde för teologi. Eller så ville han inte se det. Men han utstrålade en stor ödmjukhet, och det gjorde intryck på mig.
Hur, för mig som då är lite utifrån och har lärt mig om Raner mer de senaste åren. Så hur stor skulle du säga att han var på 1900-talet? Liksom för, till exempel, hur betydande var han för Andra Vatikankonciliet?
Han har ju fått den frågan själv och han svarade, och jag tror med rätta, att ett konsilium präglar inte en enskild person. Ja, utan det är grupparbeten och det är olika personer som bidrar till detta. Mm. Men det finns ju ändå ett grundläggande förhållningssätt som man delvis delade med andra teologer, inte minst med dominikaner från Frankrike och andra jesuiter, av en grundläggande öppenhet mot de utmaningar som den moderna världen ställde. Mm. Men också det där filosofiska resonerande som försöker fånga in de personer som är allt större skadade och lämnade kyrkan. Alltså det där pastorala sättet att se på saken, det tror jag lämnade stora spår. Mm. Sen waren ju under konciliet egentligen fortfarande okänt. Alltså det märkliga är ju att han fick egentligen sitt genombrott först mycket senare. Mm. Och då hade han redan fyllt 60 och upptäckte plötsligt att han blev... att han blev cool. Ja, att folk inbjöd honom till föredrag och då började också tycka själv att det är roligt att resa runt. Så, till den grad att det faktum att han dog bara några dagar efter sin 80-årsdag är också ett uttryck för att han helt enkelt tyckte så mycket om att bli firad och att resa runt och hålla föredrag och tacka ja till allt, att han var så sliten att han helt enkelt brakade ihop efter sin födelsedag. Men jag tror han var inte berömd egentligen, den bemärkelsen, var ju förföljd, som vi just hörde. Han blev ju avstängd från läroämbetet lång tid. Och när han hade kommit ut ur detta, då var han ju redan en gammal man, men liksom en mogen man i alla fall, som hade distans till detta och som då kanske inte riktigt kunde uppskatta det. Alltså han kunde inte förstå varför det blev en sån ändring där i hans reputation. Men definitivt någonting som man tog vara på, eller som man gillade.
Mm. Just det. Om vi ska närma oss artikeln lite, så tänker jag att det kanske kan vara bra att säga någonting om ignatiansk andlighet eller spiritualitet generellt. Mm. Och det vore fint om du ville säga någonting om vad som kännetecknar den och så.
Ja, och kanske gärna redan med tanke på den texten som vi kommer att prata om snart. Därför jag tror det finns ju olika minnen, som med alla stora teologer eller alla stora tänkare, så finns det ju ibland frågan, vilket är den unika punkten som man måste inta för att kunna få ett helhetsgrepp och en förståelse av den persons tänkande. Och jag tror, ju längre tid går sedan Rana har dött, desto mer brukar man säga att det är ignatiansk spiritualitet som är den utsiktspunkten. Mm. Han var egentligen en from präst, och han beskrev sig själv också som en sådan, som ville förmedla trons innehåll som jesuit utifrån den ignatianska metoden till de människor som han mötte. Och eftersom han hamnade i akademisk arbete, då ville han hitta ett tankesystem, ett modernt filosofiskt system, Heidegger nämnde du redan, Christopher, som passade moderna världen för att förklara vad tron handlar om. Men det är grund och botten är det pastoralt angreppssätt. Och jag tror det som man beskriver här i denna artikel, nämligen att Gud kallar människor att lämna världen, men också att förkunna Guds ord i världen, och hur detta ska ske, sker som resultat av ett personligt möte mellan Gud och den enskilde. Det beskriver han ju i den texten också, skulle jag också sammanfatta ignatiansk spiritualitet, att det är möjligt att Gud talar till en människa, och att Gud har en personlig plan och en personlig vilja för en människas liv. Och vad det har för att säga ontologiska förutsättningar, att den oändliga, den transcendente kan prata, den kategoriale, för att använda hans begrepp. Och att hur detta sker, det är det som Ignatius med sina andliga övningar praktiserar, och det är det som han teoretiskt i sin filosofi och teologi reflekterar över.
Mm. Jag tyckte ett ställe mot slutet av artikeln så säger Rahner att Men han tar upp liksom bilden många har av jesuiter, som till exempel att man associerar det med en, alltså till exempel inkulturation och i missionen, att man, alltså att man är väldigt världstillvänd och att man står för en alltså att man bidrar till den barocka konsten och kyrkoarkitekturen liksom, och liksom hur det kan finnas sida vid sida på något sätt med en sån här, ja men, martyriet och liksom en slags asketisk monastisk tanke.
Mm.
För det är ju en intressant sak när man ser på jesuitorden utifrån.
Mm. Absolut, och jag tror han träffar verkligen en väldigt riktig punkt där. Det berättas om honom också att när han hade föredrag i det som då fortfarande var så att säga, bakom den, alltså Iron Curtain, att han önskade, när han åkte dit för att prata i Tjeckoslovakien eller så, han önskade sig att bli martyr. Ja, han tyckte det var liksom fullbordan av ett kristet liv. Och det som vi också kommer att beröra i vårt samtal, att han i grund och botten betraktar en jesuitisk kallelse som en mystik kallelse och en kontemplativ kallelse. Det är väldigt sant. Alltså det är ju ända tills idag en jesuit som lämnar jesuitorden och vill bli kartusian. Alltså lever ett extremt avstängt och monastisk liv, kan göra det utan noviciat. Alltså det finns ett avtal mellan kartusianer och jesuiter, att du kan gå från den ena orden till den andra, eftersom man upplever att den kallelsen ligger så, de två kallelserna ligger så nära varandra att det är möjligt.
Ja. Mm, just det. Det är intressant.
Det finns en hel del sådana bottnar i detta som man förutsätter i texten. Och naturligtvis också lydnadslöftet, att man i grund och botten säger kan göra vad som helst, eftersom den grundhållning är att leva detta munkliv som man beskriver i texten. I grund och botten är den jesuitiska kallelsen också någonstans en kontemplativ, en munkkallelse. Och då spelar det ingen roll om du arbetar i trädgården eller i biblioteket eller i köket.
Just det. Nej, men det finns ju något kontraintuitivt i det med närheten där. Alla kanske inte är så att säga medvetna om det, men jesuitorden har ju, ni har ju ingen ordensdräkt till exempel, och ni lever ju inte i kloster utan i kommuniteter, och tanken är ju att ni ska leva så att säga nära vardagens människor så. Så det var intressant.
Ja. Man kan ju säga kartusianorden är ju just närmast eremiter. Det är som eremiter som lever nära, och det är ju det är ett annat sätt att beskriva det, att det är apostoliska eremiter.
Ja.
Alltså, i en mening. För att utmejsla.
Ja.
Karisman är.
Och som man nämner också i texten har vår orden relativt tidigt fått denna detta epitet contemplativus in actione.
Mm.
Och det är precis detta. Alltså egentligen är det munkar som råkar vara ute.
Mm. Mm. Vi pratade ju lite precis före vi spelade in om artikeln, och jag nämnde att jag blev lite förvånad över vissa delar av språket i, eller hur han pratar om det. För det är ju någon slags grundspänning som han vill reflektera över, som är då å ena sidan det här flykten från världen till Gud, men samtidigt, den heter ju Joy in the World, The Mysticism of Joy in the World, och på tyska ganska fint Weltfreudigkeit, och att vi har till exempel diskuterat i podden den här distinktionen som David Tracy, som jag vet att du har väl träffat honom och läst kanske under honom eller något sånt där.
Ja. I Chicago var han min handledare.
Ja, just det. Nej, men han gör ju den här distinktionen mellan analoga och dialektiska föreställningsvärldar eller imaginations.
Mm.
Och det har vi återkommit ganska ofta till i podden och sådär. Där liksom jag uppfattar att det analoga negerar inte världen, men det försöker integrera och transcenderar så att säga. Världen ska förenas med Gud och nåden fullkomnar men förstör inte naturen och sådär. Och samtidigt så är han ju lite skarp i den här artikeln. Och det vore intressant att veta, för det, och det skorrade kanske lite mot mina förväntningar utifrån det jag har hört om avraner eller omraner och sådär. Att det finns
just det, att han är mer dialektisk här än vad man förväntar sig då.
Exakt.
Tänker sig raner också som en analog.
Ja, men verkligen så. Ja, men precis. Någon slags att det finns en grundtanke att världen har en självtranscenderande karaktär och att detta är mot Gud och så.
Mm.
Vad säger du om den förvåningen hos mig? Kan du förstå den? Eller hur ska
ja,
du tolka
jag håller
den?
Med. Alltså, den artikeln känns ju lite som ett ungdomsverk. Alltså, ja. Person som fortfarande har mycket, vi poängterar motsatserna, vi får saker klart. Samtidigt, jag läste den flera gånger nu inför vårt samtal och han är ändå en begåvad människa, den här han, jag tror i slutet, han går inte i denna dialektikens fälla, om vi ska uttrycka det så, utan han vill beskriva en rörelse för att gardera vissa insikter som är viktiga för honom. Mm. Och en insikt är ju, och jag tycker det är viktigt också idag, en bra påminnelse, att inte reducera Gud till vad han kallar för det gudomliga i världen. Ja, så att världen i slutändan är världen i sin helhet är gudomlig. Och sen finns det erfarenheter av det gudomliga i den världen. Och därmed reducerar man Gud till världen. Han vill vända sig mot detta. Utan Gud förblir den transcendente. Och den munkens lojalitet, den troendes lojalitet gäller först och främst den transcendente guden. Mm. Och lojalitet mot Gud leder automatiskt till konflikt med världen. Det tror jag är en grund kristen insikt. Han understryker ju också att det är grundkristet. Ja. Det är inte något uteslutande jesuitiskt.
Nej, precis. Men det var ni får andra få avbryta mig om jag pratar för mycket. men jag tänkte på det när jag läste att samtidigt så är det ju så intressant eftersom om världen har den här riktningen mot Gud så kan man ju säga att på ett sätt så är man inte så lojal med världen om man inte bejakar den riktningen utöver världen så att säga, utan om man behandlar världen som ett absolut och inneslutet i sig självt. Och på liknande sätt så har ju Gud en riktning mot världen i både skapelsen och inkarnationen. Så jag är ju inte heller så lojal mot Gud om jag väljer bort världen.
Ja. Ja, jag håller helt med och jag tror att där pushar han väldigt starkt extremerna. Och då blir det ju dialektiskt nästan och jag vet inte om den senare Rana skulle ha sagt så. Mm. Men jag tror, om man tänker på titeln, alltså att det handlar om ignatiansk mystik, han vill understryka den poängen som är viktig i de andliga övningar, att den, alltså jesuiten, så den personen som gör andliga övningars relation till världen, var det liksom väldigt brett begrepp också, det är att vara sänd, du har ett uppdrag. Du går inte dit därför att det är kul eller därför att det är liksom trevligt eller så, utan därför att du är sänd dit. Ja. Jag måste bara kort kritisera den engelska titeln. Den blir helt fel. Alltså, det handlar inte om joy. Det handlar inte om glädje. Mm. Freudigkeit är ingenting med glädje att göra. Det är han använder lite nästan som synonym ordet bejakande. Ja, och det ligger mer i linje med det. Jag tänker på min språkanvändning på tyska, så använder jag ordet Freudigkeit bara, eller det används på tyska för att beskriva att någonting klarar av någonting utan problem. Ja, also ja, jag själv skulle bara använda ordet för att säga att en bil som man köper, en terränggående bil.
Duglighet.
Precis, den är geländefreudig. Ja. Ja. Och den är inte glad, men den har inget emot att köra i grov terräng. Ja, eller den klarar av, den är duglig, som du säger. Mm. Ja, den klarar av det. Och den bejakar den utmaning. Men det är för att
det förklarar att begreppet joy inte dyker upp så mycket
fel
i artikeln.
Ja, ja. Och
utan
det är
bara i rubriken.
Det är han är ju emot, han är emot den typen av joy, av spontan glädje. Titta hur kul allt är. Ja. Utan du är sänd dit och du ska göra ditt jobb och ibland blir du matur och ibland blir du universitetslärare eller så, men du gör det. Mm. Ja. Men inte därför att det finns någonting i sig attraktiv i världen förutom att Gud har skickat dig dit, och eftersom Gud har skickat dig dit kan du möta Gud i den världen.
Ja, det låter ju ganska kärvt.
Ja.
Men, just det. Ja, för det var ju intressant det där, precis det som du tog upp Peter där tidigare, om att Å ena sidan så har man barockkyrkorna och renässanshumanismen och liksom det här bejakande då. Och samtidigt beredvilligheten att liksom bli martyr och lida ja, både i Japan och andra ställen där jesuiter har drabbats och så.
Mm.
Och han vill ju säga att det kommer från samma rot och sådär. Och då funderar jag på, tänk om det kunde vara... Jag tänker på Jesus. Han beskylldes ju faktiskt för att vara en festprisse av vissa.
Mm. Mm.
Och samtidigt så var han beredd att dö, så att säga. Om jag vill läsa Raner då, den här texten på ett positivt sätt, så skulle man kanske kunna tänka att båda de här hållningarna kan ju vara ett uttryck för kärlek till världen.
Mm.
Jag liksom precis som i sabbaten, att jag firar skapelsen, så att säga. Den goda som Gud har skapat i tacksamhet inför Gud. Men samtidigt är beredd att lida. Men inte så att säga att jag bara är här för att göra ett jobb och inte ser någonting egentligt värde i den värld som Gud har skapat.
Mm. Jag tycker det är vackert vad du säger. Men han är ju radikal här.
Ja, det
är. Ja, alltså jag tycker, om jag skulle försöka översätta det till ett mer teologiskt språk, för min värld skulle jag säga, Gud har inte blivit människa eftersom Jesus ville vara med på ett kalas i Galilea. Ja, alltså han tyckte inte det var så häftigt att lämna himlen bara för kalasets skull, utan det är verkligen kenotisk, ett självutgjutande för att frälsa världen. Och att han gick också på denna festen eftersom han ville nå de personer som var där, men inte därför att han tyckte det var trevligt. Ja, och jag tror att att Rana uttrycker damit faktiskt något väldigt, väldigt jesuitisk. Ja, alltså om det kommer från alltså våra löften eller från andliga övningar, det kan man fundera. Men om du tänker i vilka positioner jesuiter har arbetat under kyrkohistorien, de gör inte det därför att det är kul. Tamateo Ricci, som liksom reste till Kina, dog nästan 5 gånger på vägen dit och ville komma i kontakt med kejsaren. Och det är ju kul att träffa kejsaren av Kina. Ja. Men gör du det eftersom du bejagar livet och tycker det är roligt, eller gör du verkligen eftersom du känner att du är i en mission, i en sändning? Ja. Och Ignatius menar att i grund och botten, i den kallelse är du alltid på en sändning. Du går inte till kungen eller till slottet eller på middag eftersom det är kul. Du gör det därför att du har ett uppdrag att uppfylla. Jag tror att han menar det verkligen allvar, som inte uteslutat.
Det får mig att, alltså det väcker ju frågan om så här, är det här en vision, en antropologisk vision så att säga, det vill säga varje människas kallelse, eller är det den specifikt jesuitiska kallelsen som vi pratar om här, eller som Rane pratar om? Jag vet inte om det är en jättestor fråga såklart, men alltså...
Han pratar ju om det, han tar ju upp den frågan i slutet och säger, det får vi väl vara, låta vara osagt, tyvärr är tiden slut, vi kan inte prata om det. Han ser problematiken, men han går inte in i den, men han ser den.
Mm.
Ja.
Men jag tänker, när du pratade om det där just sen till Japan eller vad man gör, att det har att göra med ett annat sånt där grundbegrepp inom ignatiansk andlighet, nämligen indifferens.
Mm.
Som kan vara svårt för oss idag, eftersom indifferens betyder att man rycker på axlarna och inte bryr sig sådär. Men att det försöker benämna det, så att säga. Jag vet inte om du kan säga någonting om det begreppet i förhållande till det just. Alltså,
ja, så, jag kan nämna det också.
Precis, själv, han går in på det. Jag tror att det är en viktig liksom, nyckel.
Och jag brukar gärna säga, alltså det kommer inte från mig exemplen, utan från en annan medbroder. Det bästa sättet att uttrycka indifferens är att tänka sig en målvakt som står i målet och försöker räkna ut vart straffet kommer att slå in.
Mm.
Ja, det är ju inte att han inte bryr sig, utan det är bara att han inte vill vara så inställd på att den kommer till vänster eller till höger för att verkligen kunna reagera adekvat.
Mm.
Och det är egentligen det som Ignatius menar med indifferens. Du gör det, och du kan ju bara göra det under en viss tid. Du kan inte leva hela ditt liv så. Men i relation till en viss fråga eller ett visst problem gör du det indifferent för att kunna verkligen vara öppen för det som Gud visar dig.
Just det, den hållning av öppenhet. Och allt som vi får vi av Gud.
Precis.
Både hälsa och sjukdom och resa bort och vara hemma och så vidare.
Ja.
Herren gav och Herren tog, lovat var det Herrens namn.
Ja, precis. Som Job säger, så ser han ju också, som ni säger, hälsa eller sjukdom. Alltså han säger ju, om du skulle bara tycka att världen är kul, att livet är roligt, att du söker det och därmed möter du det gudomliga i världen, då skulle du inte vara indifferent längre. Du måste ha den inre friheten att säga, den här sjukdom som jag har fått nu är Guds gåva till mig. Och jag är helt nöjd med den eftersom det kommer från Gud. Alltså du känner igen Gud i det som sker efter bön och förberedelse på det, om du nu lyckas med det. Men sen är det verkligen mötet med Gud som äger rum i den processen som är det centrala. Inte om du mår bra eller inte.
Det är en ganska tuff, också kärv eller svår, i en mening svår, liksom, hållning att faktiskt i slutändan på riktigt omhulda.
Ja, absolut. Men där tror jag, och av den anledningen är det inte bara en provokativ skriven text som är lite medvetet dialektisk, utan det är både Rana och både Ignatius.
Just det.
Ja, precis. Det väcker ju väldigt många associationer. Vi har ju, som Kristoffer sa tidigare, haft en pågående diskussion i podden här där vi liksom så här, där jag brukar ju ibland prata om att man kan ha en metodologisk dialektik för att uppnå ett analogt syfte. Och ja, vi kanske inte behöver ta den igen, men alltså det dialektiska som grundläggande världsbild är ju verkligen att så här, det finns svart och vitt och det gäller att hålla sig på det vita och vara mot det svarta, och så finns liksom ingen annan, det finns ingen komplexitet riktigt djupare än det. Men jag tycker ändå i Rana-artikeln vi har läst nu se att han försöker utforska den här spänningen på ett väldigt medvetet sätt, men behålla, vad ska vi säga, den krassa, men den evangeliska utmaningen mot världen som värd för sig själv nog, så att säga. Så det var, uppskattade jag verkligen när jag läste artikeln, men jag har ju många frågor när jag kom till slutet ändå.
Och David Tracy är väl inne på det i sin grundläggande artikel också, det här med att det analoga, så att säga, behöver det dialektiska. Risken är ju att det analoga blir för complacent, skulle man säga på engelska, för bara nöjd. Sådär. Så att det analoga behöver liksom det här dialektiska ständigt, och kanske att man drar egentligen det dialektiska så långt det bara
går. Ja, men det är lite som, vi har pratat om Bilbo och Bilbos knuff ut genom dörren av Gandalf i Tolkiens värld. Liksom, att det är så här, någon behöver skicka ut mig på ett äventyr från mitt förnöjda småborgerliga hobbitliv. Liksom. Alltså, det är lite det jag upplever som är det, kallelsen till det transcendenta. Kallelsen att gå bortom mig själv. Liksom. Kallelsen att inte bara slå mig till ro i denna värld fullt ut. För då är jag inte Guds kallelse längre. Ja, men då hör jag inte Guds kallelse till denna värld.
Jag tror det finns en annan aspekt också som jag med lite historisk distans ofta tänker på när det gäller Rana, och det är i vilken tid levde han i Tyskland och hur såg Tyskland ut under den tiden. Och det var ju eller kanske idag också i viss mån, en väldigt borgerlig kyrka som är väldigt rik, som är väldigt etablerad och som kanske ändå har tappat lite en förståelse för trons innehåll. Och jag tror det som Rana försöker göra, han vill verkligen provocera. Han tyckte att man måste påminna dessa självgoda kristna som man kunde vara väldigt polemisk emot. Ja, man kunde hitta väldigt hårda ord för att kritisera denna borgerliga kristendomen. Och påminna kristna om att det här handlar om ett radikalt beslut att bli munk. Ja, att leva trons hela radikalitet. Och samtidigt tror jag att han också var medveten om att det finns en oförmåga hos många kristna, och det fanns en oförmåga hos många kristna och inte någon stor hjälp från kyrkans lärdoämbetet att förstå vad det centrala är. Och att kanske den ignatianska spiritualiteten hade någonting att erbjuda där. Och jag tror han försöker göra dessa två saker. Alltså, ni kommer inte förbi att vara verkligen, leva er tro radikalt. Men jag ska förklara för er varför det är viktigt. Varför det är kärnan av kristendomen. Och de två saker tror jag att han saknade i den dåvarande kyrkan i Tyskland. Alltså det ser man ganska tydligt, tycker jag, i andra texter som han har skrivit.
Ja, nej, men jag kan hålla med också om liksom den här, att det är en välfunnen kritik av en tendens att reducera Gud till världen. Och jag brukar ibland tänka att det dialektiska på ett sätt pendlar mellan en dualism och en monism. Så att det man kan ju se lite sådana tendenser, tror jag, i protestantisk kristenhet. Att man reagerar på det dualistiska, men då kan man ibland tendera att liksom göra Gud helt immanent, så att säga. Att inte låta Gud vara någonting annat än vad världen är, som Rahner säger då. Men som jag har sagt tidigare då, så kan jag uppleva att han drar lite långt åt. Alltså jag tyckte det var intressant, jag hittade ett citat här som är på sidan 286, tror jag det var. Just det, men förlåt, jag hittade ett citat på sidan 287 där han för ett resonemang i översta stycket där. Christianity is consequently in essence fuga seculi, alltså the flight from the world, eller flykt från världen. Because it is the commitment to the personal God who freely reveals himself in Christ, the God of grace, which is not the fulfillment of the immanent craving of the world for its completion, even though it brings this completion of the world about eschatologically in a super eminent way. Mm. Jag tyckte det är lite intressant med tanke på den här analysen som han har sen, om att det finns en liksom inneboende transcendens, självtranscendens, strävan efter completion eller fullbordan, och att men den blir ofta frustrerad, så vi måste ha en absolute savior. Är inte ett sånt resonemang han för senare liksom i den här grundkurs des Glaubens och sånt där?
Det gör han, och han kommer ju där väldigt nära Teilhard de Chardin med hans tankar om den processen, vad det fortsätter, då kommer du till den magiska punkten Omega, som egentligen är en synonym för Kristus, där världen och världshistorien fullbordas i Kristus. Men han köpte inte Teilhard. Han tyckte det här gick för långt. Ja, för honom förblev det alltid en mänsklig strävan som i grund och botten i världen alltid missade målet. Han var skulle inte kalla det för pessimistisk, men han menade, det funkar inte så. Ja, det finns så sehr den här strävan efter Gud, men att om Gud fullbordar det, vad Gud gör med det förblir alltid nåd, och som nåd förblir det alltid transcendent och osynligt.
Ja, jag tänker ibland på den här väldigt inomvärldsliga kosmologin. Den var ju även, i alla fall i protestantiska kretsar, väldigt levande, sig före första världskriget, det man kallar postmillennialismen. Alltså en tanke på att förr eller senare kommer Gud liksom, nu blir hela världen kristen, vi fred på jorden, folk får tillgång till antibiotika och liksom det här verkligen historiens slut liksom, som folk har verkligen tänkt att man närmar sig det väldigt många gånger, och sen så händer något och så kullkastas den förhoppningen. Men jag kan tänka att det är något klokt i det där, att alltid, att både hoppas på en process i världen, alltså att se, bejaka Guds verk, alltså vad ska jag säga, surdegens väg genom degen i historien, i tiden, men samtidigt också vara väldigt skeptisk till den som försöker säga att vi, nu är vi, om vi bara gör de här åtgärderna nu, så har vi kommit över gränsen till tusenårsriket. Du har ju ett kapitel i din bok, Filip, om tusenårsriket och liksom som där verkligen, jag tänker det är ju liksom en sån här fokuspunkt där liksom man kan ställa sig den frågan liksom, har kosmos en riktning, eller och kan vi i så fall säga något om den?
Ja, och precis i den punkten berör min bok och min reflektion om problem som Rahner målar fram här. Varför jag fastnade där också och tänkte, det är verkligen, jag vet inte om ni minns det, i slutet av boken har jag den här bild av en mosaik, alltså det var och en kan bara se sin egen sten, sin egen färg av sin sten och sin egen form. Och det är ungefär det som vi kan veta. Men hur Gud lägger ihop dessa stenar, att det blir en kosmisk fullbordan, Det kan vara Gud. Jag tror det är strängt transcendent. Det är naturligtvis också ett sätt att dra sig ur problematiken, att inte utveckla den. Men, och det har ni ju avslöjat i förra bloggen, podden, att jag helt enkelt inte kan se längre än så just nu. Men det är lite grann fegt att dra sig ur så. Men å andra sidan tror jag att Rana också här betonar så mycket alltså friheten, som är för honom en konstitutiv dimension av Guds nåd och av det mänskliga svaret på Guds nåd. Att det i praktiken inte går att göra ett system av detta, utan att underminera hela friheten. Ja, det är också en anledning varför han inte heller skulle ha svaret på frågan, blir alla människor frälsta? Ja, vem tillåter sig att göra detta övergrepp mot Guds frihet och säga Gud vad han rimligen bör göra? Och till människor att man säger till dem, du har ingen frihet, att du inte kan bojkotta det på något sätt. Så jag undrar om det inte ändå vissa saker som måste förbli öppna. Jag tänker därför att om vi inte håller dem öppna, då kompromissar vi med nåden och med friheten. Mm. Jag menar därför är han också försiktig, alltså är det så öppen här. Men alltså allt som till slutet, att vara sänd, att vara också sänd. Han har ju, jag vet inte om ni minns de texterna, så det finns en mycket vacker text som heter Erfarenhet av nåd. Ja, och det han ju inte, och det är väldigt oignasiansk, alltså specifiera en nåderfarenhet genom tröst. Det skulle Ignatius ha gjort, alltså jag känner, jag gör det rätta, det är tufft, men det är det rätta. Utan han sen en nåderfarenhet är om ingenting längre stödjer mig och jag gör det ändå. Ja, alltså jag förstår någonstans om det här förmodligen rätt, men det finns ingen tröst, det finns ingen liksom glädje över det, utan jag bara gör mitt jobb så att säga. Och det är för honom en erfarenhet av den helige ande. Väldigt anmärkningsvärt, eftersom det bryter egentligen med det ignatianska. De skulle säga, känner du inte någon form av tröst? Och han skulle kanske svara, ja, men förväxla inte tröst med bra stämning eller med joy, med glädje. Ja, utan liksom den är väldigt...
En klentröst skulle många säga. Många andra säga.
Ja, men just för honom är det just så som nåden tydligast uttrycker, den heliga ande tydligast uttrycker. Det är intressant, han går igenom så många exempel vad människor kan uppleva, och allt går ut på att du känner inte längre någonting där. Ja, och jag tycker det återigen knyter an till den här grundbilden som man har av martyren, som var en viktig bild i kyrkan, som inte heller tycker det är så superkul att brinna på bål eller att bli liksom korsfäst upp och ner och så vidare. Det är inte någon tröstupplevelse som man utgår ifrån att folk gör i det ögonblicket. Men det får honom en erfarenhet av nåd.
Där kommer det ju nästan närmare en sån som Johannes av korset, om man pratar om mystiker, så att säga, det här med att i slutändan så tas allting ifrån det, även det som ger tröst och själens dunkla natt och sånt där.
Precis, och egentligen kan man ju tycka, om man inte vill egentligen med den här artikeln visa att Ignatius var en mystiker. Ja, att reducera honom inte till en feel-good pastoral streetworker, utan att han först och främst var en mystiker och ville förmedla den mystiska synen på världen till alltså Jesuitordens medlemmar.
Jag tänker på hans första kallelseupplevelse är väl väldigt mycket det där, att jag kände inte glädje på djupet av de här riddarberättelserna, men däremot när jag läste om helgonen och martyrerna.
Just det.
Alltså det finns ju någonting där också, att kallelsen till det som först gör ont men sen ger en djupare mening.
Exakt, precis. Ja. Och den djupare meningen kan förbli dolt tills du dör. Det är lite grann den poängen som man drar här. Du gör ditt jobb. Ja, du har vardagsrutiner. Det är också lite roligt när jag går in på det. Ja, du går upp varje dag till samma tid och liksom gör dina grejer. Även om det är totalt oattraktivt. Du ser inte någon större glädje i detta, men du gör detta eftersom du är sänd in i detta, och din Han tänker ju där på Ignatius ord att den som erbjuder sina tjänster åt den himmelske Herren som håller sitt tal utanför Jerusalem i denna meditation, att man inte förväntar sig en annan lön än bara denna tjänst att man har gjort sitt jobb. Mm. Ja, det är den enda lönen som soldater i Jesu armé förväntar sig, att bara tjänsten att man har gjort sitt jobb. Mm. Ja, och det lyser igenom här i texten.
Mm. Får man fråga hur du själv tänker kring det här? Men alltså, Raner är som sagt väldigt kärv här i sin, liksom, att han är mot joy. Liksom. Får man vara glad för saker som finns i världen? För små världsliga glädjeämnen. Vad tänker du där? Sett till, kanske med en eskatologisk och mystik liksom, bakgrund där. För att jag minns själv, alltså det sa jag i förra podden också. Jag minns en sak som dröjde kvar när jag gick in i eskatologikurs för 8 år sedan. Det var just det här att du målade upp en bild av att liksom var på jobbet och se fram emot en kall öl på kvällen. Mm. Och att det, i kontrast mot ett kanske mer dialektiskt perspektiv, kan man se som en försmak av den djupa glädjen, den djupa fulländningen. Jag menar, vi har alla upplevelsen av att när vi dricker den där kalla ölen så var den kanske inte lika fantastisk som när jag såg fram emot den. Mm. Men att det, och så där finns det ju såklart något att reflektera över. Men ändå det här att man kan tolka våra världsliga glädjeämnen som någonting i ett positivt ljus.
Absolut, och alltså i det perspektivet som du beskriver blir det ju redan nästan en bön. Ja, jag ser min glädje inför detta öl och jag ser min begränsning att detta inte är min livsmening. Mitt livsmening att dricka öl. Mm. Det finns något bortom det, men ändå att den hänvisning till liksom en glädje någonstans implicit är det uttryck för en livsglädje som förmedlar också den glädje som Gud utlovar för sitt eviga rike. Då blir det ju liksom del av en kontext och den är det är absolut det som Ignatius menar med nåd och med tröst. Ja. Mm. Men det får inte förbli öl.
Nej, men jag tänker också att den där kalla ölen kanske egentligen symboliserar typ att träffa vänner, att liksom ha goda samtal och att ofta är det ju, det där är ju kanske ofta vad som leder en människa till alkoholism, att man blandar ihop liksom samvaron med substansen som hjälper mig i det fallet väldigt. Nej, men alltså att, och det är ju en bra bild på något sätt hur världen också kan bedra oss, alltså när vi egentligen söker någonting som har verklig mening, kärlek, social samvaro, att bli förstådd och sedd liksom. Mm. Och det är ju någonting som, där jag tänker att då kan man ju placera det som är en bortomvärldslig glädje snarare än en inomvärldslig glädje. Men förstår du vad jag far lite?
Ja, ja. Och jag tror att det analoga i det hela, de hänger ju ihop. Mm. Ja, alltså att du gläder dig över det. Du känner liksom jag gör ett bra jobb eller jag befinner mig liksom på en rätt väg. Och allt blir vackert, allt hänger ihop. Ja. Mm. Och det skulle inte hänga ihop om du känner att du är på fel väg, eller du gör någonting som är djupt moraliskt problematiskt. Ja, alltså att du upplever någonting som tröst, som någon bekräftelse eller så, är ju redan uttryck av nåd. Men det ligger inte i det vad du upplever, utan hur du upplever det, utifrån vilka rambetingelser. Alltså, vad jag vill säga är, varför är så många rika människor olyckliga av den anledningen? Ja. Och varför är så många fattiga människor lyckliga av precis samma anledning, alltså vilken funktion får materiella ting eller upplevelser i relation till vad de upplever som viktigt. Ja. Mm. Jag behövde tänka när du frågade liksom hur jag upplever det på en situation som upprepades flera gånger när jag var under min tertiat, alltså den sista prövningstiden innan jag avlade mina sista löften. Det kanske var också lite indisk präglat. Jag var i Indien för den tid. Och det var en ledare för detta program som var mycket naturligtvis präglad av Ignatius, men också av den indiska kulturen. Och varje gång när det hände någonting bedrövligt och man kanske klagade och var lite ledsen, så sa han, okej, iakttar det och sen move on. Ja, liksom läckte åt sidan. Men den sa det lika snabbt när det var något positivt. Oj, liksom glad nu, liksom är det lite beröm man hade fått. Okej, okay, move on. Ja, och jag tror det skulle Ignacio ha sagt, eller Rana också. Ja, det är lite stöd, lite uppmuntran på vägen, men du är på väg. Mm. Ja, och det är det som är det avgörande. Mm. Och inte så säga the joy of the world. Om the joy of the world, enligt den översättning, blir målet, då är du fel. Ja. Mm. Och då ser du Gud bara som den som förmedlar glädjen genom den världen. Och då förväxlar du skapelsen och skaparen. Mm. Och det är för honom det som man kritiserar. Han har en fin formulering, om jag försöker bara spontant översätta den, jag bara den tyska utgåvan här. Liksom att det skulle vara fel att göra Gud till världens mening, så att meningen blir så att säga, att världen blir mening med Gud. Alltså liksom det som är inverterat, som man plötsligt liksom, hela poängen med Gud skulle vara världen. Mm. Ja, och många upplever det kanske så i tron, men det är precis tvärtom. Hela poängen med världen är Gud och inte tvärtom.
Jag brukar ibland ta en bild av att, så att säga, för att försöka beskriva att jag tänker att det inte behöver vara ett konkurrensförhållande. Om man tar en teckning som ett barn målar, så att säga, och tänker den som ett uttryck för att det finns en relation mellan barnet och föräldern, om den ger teckningen till sin förälder, så tappar ju så att säga inte teckningen någonting av värde här, men den sätts ju in i en större kontext som ju så att säga också är dess djupaste värde och sådär. Och det finns ju de, till exempel tror jag det är en tanke man brukar ha i eller de som kallas för radical orthodox i England, den teologiska rörelsen, så att säga, att för att verkligen kunna bejaka världen så behöver man ha en transcendent grund för den, för att den riskerar liksom att kollapsa till integritet och yttersta meningslöshet och sådär. Och det kanske finns någonting i den här diskussionen som vi har där det här med liksom en, som någon uttryckte tror jag om Torgny Lindgren, att han har någon slags sakramental livskänsla som han skriver. Jag tycker Marilyn Robinson skulle kunna vara ett exempel på det. Det vill säga att det står ju i Jesaja, helig, helig, helig är Herren Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet. Precis som målningen, när man, barnets målning, när den sätts in i relationen mellan föräldern och barnet, får den liksom, den blir ännu mer betydelsebärande.
Ja.
Så tänker jag att det goda i skapelsen blir ännu mer signifikant och betydelsebärande när det sätts in så att säga i synen på att det är en gåva från Gud.
Mm.
Och att kunna ta emot den som en gåva från Gud är ju så att säga då, tänker jag, men du var inne där på att det blir som en bön och så. Och jag fattar att det finns ett dike här också som jag, liksom, jag tycker det är intressant att läsa den här texten, för att den liksom påminner ju om någonting, ett moment liksom som kanske kan bli lite lätt att strunta i så att säga. Men ibland så, det finns ju någon formulering när han säger the world which after all is God's creation. Och jag tänker, är inte det primära ändå? Det så att säga, alltså synden är ju något som bryter ner det goda. Det är ju inte så att först har vi en massa skit och sen, men after all, it's God's creation. Mm. Alltså, jag vet inte vad du säger om den tankegången.
För honom är ju problemet alltid att vi tar världen för Gud. Jag tror det är det som man försöker motargumentera.
Mm.
Och det ligger kanske också lite en ironi i detta, om man säger så, trots allt, glöm inte att skapelsen behöver en skapare. Ja. Mm. Jag måste tänka, medan du utvecklade det, det finns i början av Grundkurs des Glaubens, alltså den heter på
An Introduction.
Introduction to the Idea of Christianity. Yeah. Då finns det en meditation om hur det skulle vara om man skulle ta bort begreppet Gud ur språket. Mm. Och det är lite grann det. Och det är lite rolig meditation. Mm. Därför även svordomar, skulle de funka utan Gud? Ja, eller gudskelov. Alltså
synden blir inte lika syndig, så att säga.
Nej, precis. Och du tar bort den här referenspunkten som du nämnde. Mm. Alltså som skapar, eller han kallade det ju själv för horisont. Ja, den absoluta horisont, oändliga. Mm. horisonten. Och om du har en värld utan horisont, vad är det då?
Mm.
Ja, och att vi, även om vi förnekar att Gud existerar, ändå hela tiden, även om det bara är när vi svär eller använder svordom, att vi redan då förhåller oss till något ultimat, något stort, något viktigt, något starkt. Så.
Mm.
Och det ligger någonting i det, tycker jag. Ja, och alltså inte, det skulle, om Gud inte skulle finnas, skulle det inte ens vara roligt eller ens möjligt att svära.
Nej.
Det är lite annans argument. Det är lite rolig poäng. Så jag, för att inte säga liksom Gottschilov eller vad det nu är.
Ja, just det. Ja, men precis. Det är en annan aspekt där som dels, det, om jag tolkar dig rätt, så menar du lite grann att, så att säga, världens mörker blir framstår så att säga så som mörker mot en horisont av en medvetenhet om eller tanke på Gud som på något sätt det kontrasteras gentemot. Är det lite så du menar?
Ja, jag tror jag skulle säga så här att det är möjligt att välja världen och välja bort Gud bara om du inte fattar att det är omöjligt. Du kan inte göra det. Eftersom världen är Guds skapelse.
Mm.
Ja, och ändå försöker människor som inte ser Gud som det primära målet med sitt liv hitta någonting i världen som glänser.
Mm.
Utan att betrakta det som den glansen hänvisar till som det ultimata målet med sina liv. Och det går inte. Det som jag tror han kämpar emot.
Jag tyckte att Erik sammanfattade artikeln ganska väl innan vi pratade idag med, som att det är att lära sig se världen med Guds blick.
Mm.
Alltså, det vill säga vår spontana blick på världen är väldigt intrasslad i liksom allt som kan förleda oss i världen, så att säga. Och också någonstans hindrar mig från min kallelse, hindrar mig från att tjäna världen och verka det Gud vill göra i världen. Medans den verkliga kärleken till denna skapelse får jag när jag på ett sätt distanserar mig från världen. Och ser den för allt det goda och det onda i den, tänker jag.
Mm. Ja.
Han har ju väldigt, om man pratar om med de begreppen, vi var inne tidigare på en apofatisk del av hans spiritualitet eller andlighet där. Så att säga, negationen eller, och det utlämnade, men sen har han ju, han kommer in på det i slutet av artikeln ju, den här meditationen där man ska stå med treenigheten och blicka på världen, så att säga. Det är en väldigt, åt andra hållet, katafatisk genmeling, realistisk, beskrivande, målande bild av en situation då när man står där inför skapelsen eller inför inkarnationen är det väl i den, och det är väl någonstans där som en väldigt kärnpunkt, att se på världen med Guds ögon. Och någonstans så är det väl det som är, jag menar, i dopet är man indöpt i Kristus och då ska man förverkliga mer och mer och blicka på andra människor och på världen och på hela sitt liv med Guds ögon någonstans. Jag vet inte.
Absolut, jag tror det är hela poängen med de andliga övningarna, att gå in i Guds position och se världen från Guds, med Guds ögon, och bara från det perspektivet kan du agera korrekt gentemot världen. Annars blir det verkligen bara att utnyttja världen och du har fun, så att säga. Men om du går in för att hitta din position som medarbetare av Guds nåd och frälsning, då får du det rätt. Annars får du det fel. Och det är återigen den här sändning och sändningsperspektivet.
Mm.
Och som i sin tur förutsätter att du innan dess också har tagit avsked från världen.
Just det.
Så det är verkligen, jag tror han verkligen menar det, alltså även den senare rana. Du måste komma till en punkt där du säger, egentligen kan jag dö, men jag låter mig sändas. Han betraktar som väldigt primärt eller viktig för den kristna synen, inte bara den ignatianska.
Ja, men då vill jag tacka dig så mycket, Filip, för att du kom hit och diskuterade med oss och hjälpte oss att lära känna Raner lite mer. Det känns ju som en teolog vi faktiskt skulle kunna återvända till lite då och då. Vi har ju nämnt Bernhard Lohningen ganska ofta i den här podden. De levde ju samma år, 1904-1984. Och båda jesuiter, Men honom har vi som sagt varit nämnt, men inte Karl Rahner. Så vi får väl fortsätta samtala om de här ämnena. Det är ju faktiskt lite intressant med just spiritualitet som tematik. Det är något vi eventuellt kan återkomma till. Men vi säger tack så mycket till dig, Filip.
Och tack att du fick vara med.
Jätteroligt att du var med. Så hörs vi snart igen på podden. Ha det bra.
Hej då.
Hej. Hej då.